Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet, men du kan också redan nu hitta det på vår webbsida integrativ-medicin.se. Ännu en gång så spelar vi in i denna vackra, otroligt vackra våning på Kungsholmen. Och inspirerade av föregående samtal där vi förstod ärtsoppans och punchens betydelse för översättningen av DSM. Vad stod nu DSM för, Jürgen Hallowson?
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, third edition. Det var vid den tiden som vi sysslade med ärtsoppa. Ah. Sen har det kommit fler utgåvor, men då tyvärr ingen ärtsoppa.
Nej, aha. Mm-hmm. Det får man kanske återuppta om det kommer fler. Så har vi då, inspirerad av det så har vi idag avnjutit en ärtsoppa tillsammans med ljummen punch blev det idag. Och detta har jag gjort tillsammans med, som sagt, två av Sveriges giganter, professor Marie Åsberg och psykiater, psykoterapeut Jürgen Hallowson, och som förestår då förstås DSM i Sverige. Närmare presentation av er två, det kan den som är intresserad finna i avsnitt 70 och 71 där vi har ett samtal om svensk psykiatri med lite djupdykning i ämnet utmattningssyndrom. Dagens avsnitt är också sprungen ur våra föregående samtal oss emellan och ska handla om läkekonst och riktlinjer.
Men innan vi talar om det så skulle jag vilja kommentera vem som har gjort ärtsoppan, som var alldeles utomordentligt förnämlig och hemlagad och smakade mycket gott. Och den som har värmt punchen, den ljumma punchen.
Till ljummen temperatur.
Ja, som var Jürgen. Ja. Och det var Lena som kokade ärtsoppan. Tack för det.
Och tack för att jag fick göra det. Och lite som vi pratade om vid lunchen, vikten utav att känna vår historia. Och också att mötas på det här sättet. Att, som du sa Marie till mig, att det här kände inte jag till innan, men jag fick lära mig det. Mm. Att Svensk Akademi, att det är där man äter ärtsoppa och punch innan man går vidare till viktiga möten.
Ja, det är nog lite tvärtom. Jag tror att de först har det viktiga mötet. Och sen går till källaren den gyllene freden och äter sin ärtsoppa och dricker sin punch. Jag vet inte om de gör det längre. Men punchen har ju en mycket, mycket gammal akademisk tradition, kan man säga. Det är en väldigt konstig dryck egentligen, som lämpar sig bäst i varm form till ärtsoppa just. Mm,
ja. Jag tycker vår version var mycket bättre. Mm. Att vi börjar med det för att sen slå oss ner här. Och vi tittar ut på denna vy utav också snöflingor som kommer nersinglande utanför fönstret här hos oss. Mm. Tack Marie. Enligt Socialstyrelsen, så där de beskriver vad nationella riktlinjer är, så är det ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Riktlinjerna som är framtagna ska vara framtagna utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet och som då ska visa på nyttan med olika åtgärder. Vad tänker vi om det? Marie, Jürgen.
Jag tänker att ingen kan ju säga emot att det är en god sak att man samlar kunskap och evidens för behandlingar och att man då formulerar det i skriftlig form. Men det finns ju vissa problem med det som sen handlar om vad man använder riktlinjer till. Och i vilken utsträckning som riktlinjer kommer att styra det verkliga kliniska arbetet med patienter. För arbetet med patienter, det är ju nästan alltid arbetet med en enskild människa med alla hennes bakgrunder och föreställningar och idéer och personlighet och så vidare. Och det kan vara vissa svårigheter att täcka av all den kunskapen i riktlinjeform. Vad tycker du, Jörgen?
Ja, jag är ju brydd av det här temat riktlinjer som ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. För jag tycker mig ha svårt att se hur de förvaltar temat beprövad erfarenhet i praktiken. Och det blir så att säga enklare att göra riktlinjer som står på vetenskaplig grund. Och då undrar man ju förstås, vad är det då för en vetenskaplig grund? Och även där finns det ju motsatsförhållanden som vi har stött på med gärna mellanrum. Det är den vetenskapliga grund som ju av ganska förklarliga skäl dominerar i medicinska sammanhang. Det är den naturvetenskapliga grunden. Och det är ju något som, man kan väl säga att det bygger ju på grundidén om objektivitet. Det är en hörnsten. Man vill försöka få fatt i den objektiva beskrivningen av hur saker och ting ligger till. Till exempel hur en behandlingsmetod fungerar. Det vill säga man tittar, om vi nu tar behandlingsforskning som exempel. Tittar man på metoden och metodens kvaliteter. Och så försöker man begränsa, i bästa fall eller önskvärt, helt eliminera det subjektiva inflytandet ifrån de som är inblandade, dels patienter och dels behandlare, för att det är metodens värde man vill ha fram. Och det är ju ganska artificiellt, får man ju säga, och sannolikt heller inte helt möjligt. Så att beprövad erfarenhet och subjektiviteten, i den mening jag lägger in i det, får liksom inte riktigt plats. Och då blir det en klyfta mellan det som riktlinjerna bygger på och det man, som Marie var inne på, i det här unika individens personliga erfarenheter, preferenser, livssituation. Man kan också tala om hur personen har det för stunden. Allt det här dränks lite av att man gör en sjukdomsbild av det. Man brukar kritisera vården för att vi förvandlar, i synnerhet psykiatrin då, eller angränsande verksamheter, förvandla livsproblem till diagnoser, för då har vi koll på det. Och då kan vi använda oss av riktlinjerna. Ja, jag tror att jag ska stanna där, för jag kan surra igång hur länge som helst kring att jag tycker det här är problematiskt. Samtidigt som jag inser att hur ska stora organisationer kunna leverera någonting som i någon mening håller rimlig kvalitet över hela nationen, utan att använda sig av förenklade strukturer. Samtidigt som den individuella patienten ju faktiskt inte alltid är ett typgenomsnitt som passar in i det här centrumvärdet som man kommer fram till, och där man ska värdera metodens effektivitet och så. Nej, nu får jag lugna mig lite. Jag går igång.
Men jag tror att det är ett speciellt problem faktiskt i psykiatrin. Mm. Där så väldigt lite av vår behandling, väsentliga delar men ändå rätt små, handlar om någonting som är lätt att värdera i randomiserade, kontrollerade prövningar, nämligen psykofarmaka. Mm. Och så väldigt mycket av vår behandling handlar om psykoterapi som kan vara systematisk, men också handlar om bemötande och man tänker på vad som är viktigt för en patient. Vad som verkligen åstadkommer en förändring i en patients sjukdomsbild eller levnadslopp eller vad det nu kan vara. Så är det väl så ändå att medicinerna är väldigt viktiga, men det finns väldigt mycket annat som också är väldigt viktigt. Mm. Och då kan man ju säga att det är rätt så lätt ändå att samla evidens för om en medicin har effekt eller inte. Det har man ju hållit på med och tagit fram. Men sen mitten av 1800-talet så har man arbetat successivt på att förvina metodiken. Och så som den ser ut nu kom den att göra någon gång vid 50-talet, 60-talet, 1950-talet och 60-talet. Med tuberkulosmedicinen först och sen med alla andra mediciner. Och där finns en teknik som är väl beprövad med dubbelblindhet och kontroller av sjukdomsförlopp och förväntningseffekter och sånt. Men det är väldigt svårt när det gäller de två andra komponenterna, alltså både psykoterapierna, de systematiska och det mindre systematiska som har att göra med samtal och bemötande och att man får berätta om sitt liv och sånt där som också har en terapeutisk effekt. Och det man gör är ju då att man försöker ta tekniken som är utbildad för att pröva läkemedel och applicera den på de där andra behandlingsformerna. Och det medför en massa problem. Om man ser på resultaten så är det ju väldigt sällan som man lyckas visa att en behandlingsform är så där exklusivt överlägsen kontroller. Man hittar ganska små skillnader om ens några. Och när man tittar sen på bakgrundsfaktorerna så visar det sig ofta att det är bakgrundsfaktorerna som spelar större roll än den specifika behandlingsformen. Och där tycker jag att det är någonting som vi inte har utvecklat tillräckligt väl ännu. Alltså det finns ju en psykoterapiforskning och den är ganska stor, men den behöver utvecklas mer och bättre, tror jag. Och hur man ska göra det måste vara ett jättestort problem för kommande generationer av behandlingsforskare.
Det här tangerar ju ett problemtema. Om man nu följer riktlinjespåret och följer de rekommendationer som görs där, så bygger ju de på att man väljer ut, man identifierar de studier som ger bäst belägg för metodernas värde, effektivitet, om man ska säga. Och tittar man till exempel på psykoterapi, vi har ju, som du säger, det var en ganska bra indelning det här med att man behandlar inom psykiatrin med läkemedel. Det är en viss metod i det. Man kan behandla med specifika psykoterapeutiska metoder. De har vanligtvis då så gott som alltid studerats med hjälp av relativt styrda manualer. Så att man ska säkerställa att det är en metods värde man får fram. Inte metoden så som den hanteras av X, Y och Z och de som levererar den. Då blir det rörigt. Då har man inte längre fått fram metodens värde. Och så det tredje du tog upp var de mängd samtal som jag faktiskt fortfarande gärna kallar stödsamtal, mer eller mindre genomtänkta, där man inte har något identifierat terapimål i vanlig mening, utan man jobbar med att försöka få, man skulle kunna säga att man jobbar med att få personen att fatta mod, att de ska få hopp. Den typen av kvaliteter är man ute efter där.
Man är också ute efter att människor ska tydliggöra sin situation för sig själva.
Ja, berättelsen har ju
alltså
den funktionen.
Berättelsen har, och det upphör aldrig att förvåna mig, alltså, vilken effekt det har att en människa får berätta om hur situationen är och vilka omständigheter som har lett fram till den här historien. Hur det klargör väldigt mycket för den som berättar. Och gör det möjligt för den som har berättat sin historia och fått sätta ord på alla de här ofta ganska kaotiska erfarenheterna och upplevelserna man har. Man får sätta ord på det, så kan man hantera det själv. Det tycker, jag tycker det är så fantastiskt. Men det är förfärligt svårt att skriva riktlinjer för hur man ska göra det.
Jag kan bara lägga en väldigt övergripande ram att patientens berättelse har ofta stort värde att beskriva det. Men det har ju inte alltid det. En del har svårt att formulera sin berättelse och får inte den terapeutiska hjälpen. Och då kommer den här variationen in som gör att det är svårt att skriva riktlinjer för det.
Precis. Jag tror jag läste häromdagen någonting som Claude Bernard sa. Att en läkare är inte läkare för mänskligheten, inte läkare för grupper av människor. En läkare är läkare för en patient. Och det är väldigt tänkvärt faktiskt. Och jag kan ju säga att det här som jag tycker är så imponerande, alltså det här som jag talar om, att en människa kan få handtag till sitt eget liv genom att berätta om det för någon annan. Jag har aldrig sett att det skulle vara evidensprövat. Nej. Jag bara säger så här rätt ut att det är så, det är min erfarenhet. Mm. Det är din också,
ja,
eller?
Ja, absolut. Ja. Jag var på väg in i en liten tråd som inte var så märkvärdig, men det är ett motsatsförhållande. Ja. För om man nu bygger riktlinjerna på vad som har kommit fram i ganska strikt kontrollerade studier där man har eliminerat en massa faktorer som faktiskt inte kan elimineras i vardagen. Det vill säga man gör ju mycket mer än att bara sätta in det och det läkemedlet eller att bara genomföra den och den manualiserade behandlingen. Och då kommer man in i den här frågan, ska man strikt följa idén om att vissa metoder har en bättre effekt enligt den vetenskapliga prövningen, så är ju det logiska slutsatsen att man måste vara metodtrogen när man levererar det.
Ja, det är sant. Ja. Det är svårt.
Ja, och det är både svårt, men också kan man sätta ett stort frågetecken kring det, därför att de allra flesta psykoterapiskolor menar att man naturligtvis måste individanpassa det som metoden...
Nycklarna i metoden måste individanpassas, kan man säga så?
De prefabricerade behandlingsinterventionerna ska anpassas till den enskilde patienten. Det kan ju både handla om hur man formulerar det, kan också handla om vilken timing man har.
Och vilka man väljer.
Ja.
Det finns ju ett sortiment av handgrepp, intressant.
Yep.
Och vilka väljer jag för den här patienten som jag ser framför mig? Och vilka avser jag för dem att göra? Och på vilka grunder gör jag det? Men det är ju sånt som händer i en enskild behandlingssituation.
Ja, och då har man inte längre den här kopplingen till det ursprungliga strikt kontrollerade arbetssättet.
Mm.
Och då tycker jag att det inte är riktigt rimligt att man utan vidare drar slutsatsen att det praktiska tillvägagångssättet är att rekommendera.
Du kan se någonting liknande faktiskt även i psykofarmakologisk behandling. Du tror du kanske inte, men alltså om man säger att vi har evidens för ett visst läkemedel, så bygger ju det på ett antal kontrollerade prövningar med väldigt strikta betingelser, ett väldigt strikt urval av patienter.
Mm.
Det ska vara patienter som går med på det här, att utsätta sig för en randomiserad prövning och allt det där. Va? Och det betyder att när du sen säger, när du sen generaliserar din metod och säger att det här ska du använda för den sortens patienter, då är det urvalet som du har dragit dina slutsatser på, det patienturvalet, det kan ifrågasättas.
Mm.
Hur representativt det är för de patienter som i verkligheten kommer att behandlas med det här läkemedlet. Och det gäller nu läkemedel som ändå är relativt enkelt. Och sen finns det ännu mer komplikationer med läkemedelsbehandling. Och det är att de flesta patienter, eller åtminstone väldigt många patienter, behandlas inte med ett läkemedel utan med flera läkemedel. Och då vet vi genom den klinisk-farmakologiska forskningen att läkemedel påverkar varandra, de påverkar varandras omsättning, de påverkar varandras effekter, de kan interagera på olika receptorer. Så egentligen är vi i praktiken i en situation som vi kanske faktiskt inte har prövat empiriskt. Men det accepterar vi, för vad ska vi göra? Vi accepterar det, det är i alla fall en viss ledtråd.
Mm.
Och jag tycker man ska absolut inte nedvärdera de här kliniska prövningarna. För jag tycker att det är en fantastisk metodik så långt den har kommit. Och vi är ju väldigt, väldigt mycket längre än när man först började med det här med den här killen Dietl i Wien.
Mm-hmm.
På mitten av 1800-talet som gjorde den första randomiserade prövning, ja, om det var randomiserad vet jag inte, men i alla fall en kontrollerad prövning av behandling av lunginflammation. Och det var ju på den tiden lunginflammation drabbade unga människor, och det var när hela lungan blev infekterad och man visste att det var väldigt dramatiskt, man kunde dö av det, eller man gick igenom en kris och så blev man bra. Och den gängse behandlingen då i mitten på 1800-talet, det var åderlåtning.
Mm, precis.
Och åderlåtningen hade, tyckte man, en teori bakom sig som man hade köpt. Va? Nämligen resterna av Galenos och humoralpatologin, att sjukdomar hängde ihop med en obalans i vätskorna. Och då försökte man återställa den genom att tappa ut en vätska. Och det Dietl prövade, det var då två behandlingsmetoder som var allmänt accepterade på den tiden. Och det ena var åderlåtning och det andra var att man, det var purgering, vilket betyder att man framkallar diarré. Och båda ändrar ju balansen mellan kroppsvätskorna. Och så prövade han det mot att inte göra någonting alls.
Mm.
Och som effektkriterium hade han, dog patienten eller inte? Mm.
Det är ett ganska robust effektkriterium.
Det är ett väldigt robust effektkriterium. Och då visade det sig att såväl med purgering som med åderlåtning så dog 20% av patienterna. Och det var ingenting som någon blev upprörd över då. För man visste att det var så med lunginflammation.
Mm.
Men om man inte gjorde något alls så dog 7% av patienterna.
Mm,
just det.
Mm.
Och det visar på något sätt styrkan i den här jämförelsen och också varför jämförelsen behövs.
Mm.
För att i 2000 år så hade doktorer gjort på det här sättet.
Mm.
Och det var kloka och förståndiga doktorer som handlade i enlighet med den tidens vetenskap och beprövade kliniska erfarenhet. Mm. Och jag har tänkt många gånger på, gör vi idag saker som är lika tokiga som det? Fast vi inte ser dem på samma sätt som den tidens läkare inte såg det.
Mm. Jag tänker att det finns förlåt mig.
Jag vill säga att allt som vi säger som kritik mot sådana här företeelser betyder inte att varken Jörgen eller jag tycker att det skulle vara fel. Det är något så enormt bra egentligen i att vi kan göra det och att vi kan blocka bort sådana metoder som är skadliga för patienter.
Det är kanske det främsta värdet på ett sätt. Att man verkligen vet vad som inte är till nytta och rent av kan vara skadligt.
Ja, att man plockar bort det som är sämre. Va? Det är jättebra. Och det är ju också med kunskapsteoretiskt någonting som du kan bevisa eller belägga i alla fall på ett anständigt sätt. Att någonting är sämre än något annat.
Mm.
Där skriver jag ju också under 100%.
Ja.
Att vi vill ju ha vår forskning och beprövade, att vi beprövar våra metoder och strategier.
Vi måste ha evidens.
Ja.
Och
då tänkte jag faktiskt be dig, Marie, att du fick beskriva det här med evidence-based medicine. För du sa ju det här med att när vi är och patientens anamnes och jag som doktor ser att men det här vill jag ge till min patient. Det här är vad jag tror är bra och patienten också med. Kanske faktiskt ibland utgår från en riktlinje.
Mm.
Jag tänker vi hade med oss en fråga in här i samtalet utav en av era kollegor ska jag säga. Just det här med den seniora kunskapen som kanske går ifrån riktlinjer men där det finns en lång och gedigen erfarenhet utav en duktig läkare som kan se att något specifikt. Hur kan man tänka då? Men det kanske jag föregick våra diskussioner.
Ja, men det är ju det som riktlinjer är i bästa fall. Det är liksom att man har samlat den här erfarenheten. Jag har ju inte ofta någon äldre klok kollega att fråga utan jag sitter där och måste liksom bestämma mig utan den hjälpen. Och då kan det ju vara en bra grej att man har samlat den här erfarenheten som då bygger både på forskning kanske och på någon sorts värdering. Så i väsentligen så är det bra. Det som oroar mig är att riktlinjer kan, vad man använder dem till och vad konsekvenserna blir om man följer dem väldigt stelbent. Och vad som också kan oroa mig är om det som jag tror vi berörde i vårt förra samtal, det där att ibland så kan det bli så att man är mer angelägen om att inte göra fel än om att göra rätt.
Mm.
Och att man är rädd att avvika från vad riktlinjerna säger. Även om det med den patient jag har framför mig vore väldigt rimligt att göra det, så törs jag inte därför att där finns riktlinjerna och där finns någonstans i bakgrunden då de granskande myndigheterna och ännu längre bort i bakgrunden ska jag få behålla min legitimation om jag gör fel saker. Så att det finns konsekvenser av det som...
Ja, det är alltid ett svårare läge att argumentera för sin sak om man medvetet på basen av välförankrade erfarenheter väljer att göra ett avsteg från en riktlinje och det ändå inte blir så bra.
Mm. Mm.
Vi kan ju aldrig gardera oss för att inte det kan alltid hända att någonting gör att det inte ger det resultat vi har tänkt oss. Det sker ju dagligen för övrigt att man följer riktlinjerna och så vet man att 50% av patienterna blir förbättrade och kanske 50% inte ens det. Det beror på hur man tillämpar det. Så det är mycket tillämpningen av hur man förstår och uppfattar användbarheten av riktlinjestödet. För jag betraktar det som ett stöd. Men du är inne på det att det får så småningom en riskerar att få en rätt så tvingande innebörd. Bland annat av det här skälet som jag var inne på att man har mycket svårare argumentation framför sig om det går fel fast för att man har gjort avsteg ifrån det. På ett sätt som kanske många kollegor skulle hålla med om jävligt bra. Riktigt bra att han gjorde det för riktlinjerna är så begränsade och snäva i sitt upplägg. Då sitter man liksom lite illa till. Man har man hela det här etablissemanget emot sig kan man uppleva det som.
Det tror jag säkert att man gör också.
Hur har de fått ordning på riktlinjerna? Ja, de går ju då, Socialstyrelsen antar jag, att titta på vad SBUs rapporter säger. Och SBUs uppgift är ju inte att tala om hur man ska jobba i kliniken. Utan SBUs uppgift är ju vanligtvis att sammanställa det vetenskapliga underlaget. För behandlingsrekommendationer.
Vilket ju är besvärligt också. Därför att just av det skäl som vi också berörde i början. Att man prövar det som lätt låter sig prövas. Mm. Men det som är svårt att pröva. Det finns inte så mycket belägg för det. Jag tänker på Gösta Tiblin, salig i åminnelse. Gjorde väldigt intressanta studier av randomiserade studier av bemötande. Vid alldeles tydliga kroppsliga åkommor. Jag tror att det var streptokocker i halsen eller något sånt där. Som man liksom inte kan resonera om. Att det finns. Det är ingen tveksam, eller inte särskilt tveksam diagnos. Mm. Och det skulle behandlas med penicillin på hans tid. Och det var säkert väldigt rimligt också. Och så att han hade patienter i primärvård som han randomiserade till. Alla fick penicillin alltså för sina streptokocker. Mm. Men somliga fick det med ett personligt bemötande. Och andra fick det med ett rutinbemötande. Så han hade trimmat doktorerna på den här mottagningen att liksom fråga efter då, eller lära känna patienten och fråga, bara personligt överhuvudtaget. Så. Och sen frågade man efter en viss tid om behandlingen hjälpte. Hur är det med halsen? Hur mår du? Och då visade det sig att det var en enorm skillnad mellan de som hade fått det personliga bemötandet, som mådde mycket bättre, som hade mindre ont i halsen efteråt, än med de som hade fått ett rutinbemötande, fastän alla hade fått samma penicillin som de skulle ha. Va? Och det där är ju inget unikt. Men han har gjort det så väldigt tydligt för det. Men det är ju inte något unikt experiment att man gör så. Alltså att saker som inte har med läkemedlet att göra kommer att influera även läkemedelsbehandlingen. Mm. Det finns studier på antidepressiva där man har tittat på samma sak. Vad spelar det för roll hur många gånger man har träffat sin doktor under behandlingen? Och då visar det sig att med samma antidepressiva behandling, så ju fler gånger man har träffat sin doktor under behandlingsperioden, desto bättre blir man i antidepressiv effekt.
Nej, men det föranleder mig till att tänka på Archie Cochrane, som blev ju tillfångatagen under andra världskriget till ett fångläger. Eller hur var det, Jörgen?
Jo, alltså Cochrane, när man bara tittar lite elementärt, så han har en väldigt spännande levnadshistoria. Han var ju skotte, men han hade vissa hälsoproblem och före andra världskriget och före den här förskräckliga utvecklingen på 30-talet eller under tidigt 30-tal, så fick han behandling i Berlin och Wien och andra ställen. Och under den tiden så lärde han sig flytande tyska. Och han blev också en väldigt engagerad antifascist. Han deltog han var med i ambulanskårerna i spanska inbördeskriget. Men som du sa så var han som det står här, han joined the British Army in World War II. Exakt i vilken funktion framgår inte här. Men han togs till fånga vid slag när det var krigshändelset, de stred om Kreta. Togs till fånga av tyskarna då. Och eftersom han kunde tala tyska flytande så var han ju
väldigt, läkare.
Och var läkare så var han ju väldigt användbar. Och då satte de honom som fånglägerläkare för diverse såna här fångläger som tyskarna, där de samlade ihop alla engelsmän och andra som de hade avväpnat och så. Och där blev han väldigt bekymrad över bristen på evidens. Och då säger han följande: I knew that there was no real evidence that anything we had to offer had any effect on tuberculosis. And I was afraid that I shortened the lives of some of my friends by unnecessary intervention. Och det här fick ju honom att bli väldigt engagerad i den vetenskapliga metoden, och han pläderade väldigt starkt för randomiserade kontrollerade studier. Som vi har sagt här, att det finns ett självklart värde i det. Ja. Samtidigt som vi bråkar med det hela och säger att det beror lite grann på vilka slutsatser man drar av de randomiserade
kontrollerade studierna.
I praktiken, när man ska använda sig av de fynden, ska man eller ska man inte modifiera så att andra faktorer får spela en roll. Om man modifierar så följer man ju inte längre det vetenskapliga underlaget. Om man inte modifierar så missar man en massa möjligheter. Det är ett dilemma, tänker jag.
Och det jag tog upp på ett av våra seminarier var just om Archie Cochrane, att han var, först så var han fångläkare på ett läger där det fanns nästan inga läkemedel, och han var typ ensam och fick vårda ganska många människor, nu kommer jag inte ihåg exakt hur många. Där dog kanske 4 utav många, många människor, och han fick jobba typ dygnet runt. Sen blev han förflyttad till ett annat fångläger där han istället hade massa kollegor, andra läkare som också hjälpte till, och det var många, många människor som de fick ta hand om, och de hade jättemycket tillgång till läkemedel och annat, och där dog de som flugor istället. Och det var det som initierade det här. Jag tror säkert att det var tuberkulos som var underlaget till, för det är samma sägning som du nu alldeles nyss har läst på engelska. Men där han ifrågasatte det här med, och det var det jag ville slå an till det du sa, att det var närvaron av honom, det var samtalet, det var omvårdnaden. Och han har någon så här sägning också, att han har en kritik mot läkemedel men vill plädera för omvårdnad helt enkelt.
Ja, man får ju väldigt många tankar av det där också. Med alltså, vi läkare, och jag tänkte på det där som jag berättade också om åderlåtningarna. Alltså, vi har ju någon självklar, vi har väldigt svårt att låta bli och hålla fingrarna borta när vi inte kan göra någonting. Och vi försöker liksom, det heter någonstans något på latin som jag inte kommer ihåg, men det betyder essentiellt att att en dålig behandling är bättre än ingen behandling alls. Men det är ju inte riktigt sant. Nej, som han inte säger. Och då men vi blir ju också desperata, vi vill försöka, även om, som han sa då om sina kollegor, att jag kanske gjorde saker som gjorde saker sämre för dem. Och jag tänker på den här gamla historien från Grönköpings Veckoblad, om på den tiden man införde MBL-förhandlingar om på Grönköpings sjukhus. Har ni hört det?
Nej.
Det är en fin historia. Och det visade sig att vaktmästaren på sjukhuset, vad han nu hette, det var någon av dem.
De heter något lustigt.
Grönköpingsfigurerna, ja. Han satt med i den där MBL-kommittén, och så kom gamla änkefru Pettersson in och hade fruktansvärt ont i magen. Och Salvén kände på magen på henne och sa, det här är en blindtarmsinflammation och den ska opereras. Och som MBL-ade man om saken, för det gjorde man då. Och då sa den här vaktmästaren att hans gamla mamma brukade behandla såna här åkommor med varma grytlock. Och så röstade man om saken, och då vann de varma grytlocken. Och så behandlades då änkefru Pettersson med varma grytlock. Och så dagen därpå, när doktor Salvén gick Ron, så hade hon fortfarande ont i magen och hade lite mer ont i magen. Och han, väldigt triumferande, doktor Salvén, då säger att det här var nog jag som hade rätt i alla fall. Då sa i den dagens MBL-förhandling, så sa vaktmästaren, ja men det kanske var så att grytlocken inte vore varma nog. Och vi tänker ju så, alltså.
Ja.
När en behandling inte fungerar, om det är en medicinsk behandling, vi kanske ska höja dosen.
Off-label utav olika läkemedelsbehandlingar.
Och allt sånt där, alltså att rensa ut behandlingar som faktiskt inte fungerar, det är ju väldigt, väldigt bra. Måste man säga. Det är den stora grejen med evidensbasering. Men det resultat som man kommer till när det gäller till exempel psykoterapier, så är det, så vitt jag vet, aldrig någon som har lyckats visa att en psykoterapi är sämre eller bättre än någon annan psykoterapi. Det finns faktiskt inga sådana studier. Utom att om man tittar på den samlade evidensen, så förefaller det kanske ändå som om psykoanalytisk behandling av svåra depressioner kanske inte var bra. Men det är egentligen det enda man kan säga om det. Om man jämför till exempel KBT och psykodynamisk terapi vid olika tillstånd, så har man aldrig lyckats visa någon skillnad. Men det som man sen går vidare till när man gör riktlinjer, då tycker man på något sätt att man måste bestämma sig för att den ena är bättre än den andra, för att man ska rekommendera något. Och vad gör man då? Ja, då tittar man istället på något sätt på att vi har mera belägg för att den här metoden är effektiv än för att den andra metoden är effektiv. Vi har alltså flera studier på en behandling än på en annan, men ingen studie har lyckats visa någon skillnad. Och då drar man den slutsatsen att den behandling som är mest undersökt är bättre än den som inte är lika mycket undersökt, men kanske ändå undersökt också i studier. Och det är vad jag förstår ett logiskt fel. Alltså.
Ja, verkligen.
Det är fel tänkt.
Intressant det där.
Okay. Och det är sådana svårigheter man kommer i när man, alltså det finns, när man samlar ihop evidens och försöker värdera den, som SBU gör och som Cochrane, som vi talade om, Cochrane-biblioteket gör. Va? Då behöver man ju inte, då kan man säga som det är. Man kan säga att här, vi hittar inga skillnader. Men när man sen gör det här steget ifrån den samlade evidensen och värderingen av den, till att säga till doktorer och andra som har att bestämma, så här ska ni göra. Då blir det inte riktigt lika självklart rätt. Alltså.
Först skulle jag vilja göra en liten invändning.
Bra.
Som jag tror ligger någonting i. Du säger att man inte lyckas påvisa att någon psykoterapiform är bättre än någon annan. Och generellt sett så gäller ju det. Men man har ju speciellt inom ångestområdet och tvångssyndromområdet,
ja,
så har du ju,
jag backar.
Då har du ett plus i kanten för KBT.
Ja, jag backar. Ja, det är helt riktigt när det gäller OCD.
Ja.
Jag tänker, alltså min erfarenhet är depression och ångestbehandling.
Ja, där har du nog rätt.
Och jag satt ju själv och var ordförande i när vi samlade då för SBU, evidens för depressionsbehandling. Lars von Knorring satt med ångestbehandling då. Och så att jag inte är inläst på det sättet på OCD. Men du har rätt, jag vet att det är så. Men den stora varan är ju depressioner. Och...
Ja. Men där kommer, det här är ju också intressant, därför att ångestområdet har ju blivit uppsplittrat i ett antal, som man då menar, specifika diagnoser. Det är enkla fobier, det är sociala fobier, det är generaliserat ångestsyndrom som är lite mer knepig generellt sett. Det är paniksyndrom. Och sen har man ju OCD, som man är lite osäker på vad man ska placera, men det brukar ju...
Det har kommit, kommit i för sig nu.
Ja, det låg ju tidigare som man associerade till ett ångesttemat, ångestsyndromtema. Och ju mer specifikt avgränsat man gör någonting, desto På ett sätt kan man säga att desto lättare är det ju att få fram manualiserade metoder som identifierar vettiga strategier. Jag vill inte hävda att inte det går att identifiera vettiga strategier. Det som jag tror kan vara problematiskt är när man går in på relativt detaljerad nivå. Det håller generellt sett inte. Och sen vad man gör är att man skjuter problemet vidare till diagnostiken.
Ja.
Är diagnostiken och de här tillstånden pricksäker? Ja, i den mån personen bara har det här problemet.
Mm.
Så har man ju studerat det där man har tagit fram de här randomiserade kontrollerade studierna. Har man tagit bort de patienter som har lite alkoholproblem och har lite annat och så vidare. De får inte vara med.
Precis det vi var inne på förut. Ja. Alltså det här heterogeniteten.
Ja, precis. Och det här har ju då, jag måste ta det här som är mitt tema som ett skräckexempel. Det är ju när en person har en ganska påtagligt komplex symptombild.
Mm.
Vad händer då om man använder den här kombinationen av att man har rekommendationer för specifika avgränsade tillstånd, gäller både farmakabehandling och psykoterapibehandling för specifika avgränsade. Och så sätter man sig då med DSM som jag då får mena riskerar att missbrukas i hög grad i de sammanhangen. Typexemplet är ju någonting som jag har haft ögonen på i minst 15 års tid, men där problemet fortfarande finns. Och det är det man har satt olika etiketter på. Det har varit borderline, numera är det emotionell instabilitet, etc. etc. Men vad som har hänt är ju att ett betydande antal, företrädesvis yngre kvinnor, och vanligtvis ofta med självskadebeteende och beteendeproblem och ångest och depressivitet och hur mycket symptom som helst. Vad händer med dem? Ja, de kommer ut med ett standardpaket av diagnoser. De får emotionell instabil personlighetsstörning. De får PTSD för att de har haft tuffa upplevelser.
Komplex PTSD.
Ja, det har man ju försökt. Man har fått tvingats att införa det på goda grunder för PTSD som det har beskrivits från början. Det är inte den typen av, i och för sig, väldigt olyckliga erfarenheter de har haft de här personerna. Men det, ofta så står det faktiskt PTSD. De har också ADHD, för de är liksom lite flippriga. Och sen har de naturligtvis bipolär typ 2.
Ja, visst. Därför att de är ju uppvärvade ibland.
Ja, och ibland är de deckade. Ja. Och sen har de naturligtvis då någon sån där formell inläggningsdiagnos, kanske som en depressionsdiagnos. Mm. De är inte så glada när de kommer och ska läggas in.
Och sen har de det som förut hette dystemi. För när man frågar dem hur länge har det varit så här, så har jag haft det hela livet.
Ja. Och vad är detta för någonting? Minst 4 ganska tunga diagnoser. Och vad går de ut med för behandling? Ja, det har varit sed och bruk att de går ut med minst en dosett med läkemedel riktade mot var och en av de här diagnoserna som är möjligt att rikta läkemedel mot. Plus ett antal andra ospecifikt lugnande medel.
Mm.
Och då är man inne på det du var inne på, att har man mer än ett läkemedel, eller 2 går ju oftast an. Kommer man upp i 3 läkemedel så tappar man ju greppet om vad det som händer i skallen på oss. Mm. Helt och hållet. Mm. Och den här idén om att man kan använda en evidensbelagd behandlingsmetod för var och en av diagnoserna och räkna med att man skjuter på 4 kaniner samtidigt.
Nej,
det är helt befängt.
Jag kan bara hålla med. Alltså, när vi höll på med vår behandlingsstudie av DBT och det som vi då kallade borderline, då träffade vi ju på. Alltså, det var regel att de här kvinnorna kom då med behandling med inte 1 utan vanligen 2 neuroleptiska medel.
Mm.
2 olika antidepressiva läkemedel. Något benzodiazepin.
Mm.
Något sömnmedel.
Något stämningsstabiliserande.
Och någon mood stabilizer, alltså antingen litium eller valproat. Eller båda.
Ja, det är ganska upprörande.
Ja, visst. Men då kan man ju säga i sådana fall är ju riktlinjer, om riktlinjerna säger att vi ska göra 1 sak och inte 6, så är de ju väldigt bra. För det visar ju verkligen att doktorer som blir lite desperata när det gäller att hjälpa sina patienter, att de kan ta till väldigt konstiga saker.
Men kan vi inte enas då om att riktlinjerna är väldigt värdefulla i sig. Mm. Men om man så totalt tappar greppet om hur de ska användas, så att man kombinerar fyra olika riktlinjer och resulterar i fyra olika behandlingar. Mm. De har missförstått hela poängen. Det är så att säga hur man använder sig av riktlinjerna.
Ja, visst. Du har så rätt. Alltså. Och det också pekar ju på det problem som vi har med vår psykiatriska diagnostik. Ja. Och när man missförstår vad en psykiatrisk diagnos står för och tror att de här flickorna har då fem olika sjukdomar i någon bemärkelse. Det är klart att de inte har.
Har inte jag? jag har ett fantastiskt citat där faktiskt av Michael Furst.
Mm.
Michael Furst är ju en höjdare i DSM och även ICD-sammanhang. Jag träffade honom 1989 tror jag var, när jag var hos Robert Spitzer för att lära mig SCID. Och Michael Furst var då en ung man med hästsvans som rusade runt och var väldigt energisk. Plus att han talade så fort så det var nästan omöjligt att förstå vad han sa. Men han har fortsatt sin karriär och är en ansedd auktoritet. Han gav 2013 ut en Handbook of Differential Diagnosis för DSM-5. Och då säger han så här, det är ord och inga visor, men det är, apropå det vi talar om, den här multidiagnostiken som man faktiskt kritiserar hårt i många sammanhang. Då säger han så här, det är raka puckar, så, a naive and mistaken view of comorbidity. Man talar ju om samsjuklighet här alltså. Might assume that the patient assigned more than one descriptive diagnosis, det vill säga DSM-diagnos, actually has multiple independent conditions. Ja. Mm. Det är ett naivt och ett rent missförstånd. Och sen säger jag någonting som är, det här är ju värt att framhålla. The major point to keep in mind is that having more than one DSM-5 diagnosis does not mean that there is more than one underlying pathophysiological process. Instead, säger han, och här är verkligen ett budskap om hur man ska förstå DSM, vilket faktiskt så går inte till, skulle jag säga. Man förstår det inte på det här sättet som han säger. Instead, DSM-5 diagnosis should be considered descriptive building blocks that are useful for communicating diagnostic information. Mm. Ett sätt att tala om det.
Mm.
Men det är inte diagnos.
Ett språk.
Ja, det här är ju tuffa ord. Alltså.
Ja, verkligen. Och det är väl det som också pekar lite grann på problematiken med just psykiatrisk diagnostik. Att om vi tar exempelvis ADHD. Att det är symptomen för ADHD. Du kan ha samma symptom för svåra otrygga anknytningsmönster. Du kan ha det för svår stress, för PTSD.
Mm.
Alltså det är ju det som är svårt. Och så kommer man till en behandlare som har erfarenheten av just det här. Och så beskriver patienten just den delen av berättelsen just idag. Alltså det är krångligt och komplext, och det är därför vi måste ha mycket mer tid med våra patienter för att kunna förstå vad det egentligen handlar om. För jag tänker också på psykodynamisk behandling vid svåra depressioner. Idag vet vi ju mer om, apropå komplex PTSD som vi pratade om alldeles nyss. Det kan ju ha varit ett lågt trauma bakom den här svåra, svåra, djupa depressionen. Och då vet vi att om vi pratar oss till det så försätts vi i de här traumatiska tillstånden igen, vilket bara förvärrar patienten. Då måste vi göra helt andra saker istället. Och det är ju det som gör att vi behöver liksom, fördjupa oss i patienten och framförallt anamnes med stort A, lång anamnes för att förstå vad det är för någonting.
Men det är ju symptomatiskt alltså för det vi håller på med. Alltså att vi, jag tror att ett av användningsområdena för diagnostiken, det är ju att komma fram till det här som Michael Furst talar om, de fysiologiska, patopsykologiska processerna som ligger bakom. Och jag tror att diagnoserna är ju ett sätt att försöka komma dit.
En startpunkt om inte
annat. Ja visst, men vi behöver dem. Men vi måste se dem som utvecklingsskeden så att säga, i vetenskapen. Att vi hela tiden försöker arbeta oss fram till bättre och mer meningsfulla diagnoser. Men vi är inte där.
Jag kan inte låta bli annat att tänka på. Det här blir frågan om vad kan man för. Det här är ju ett laddat område, men tänker man på att vi har ju en ganska omfattande verksamhet i inte bara i vårt land utan i andra länder, som bedriver någon form av psykiatrisk behandling. Där inkluderas också husläkarna som har sin andel av det. Så det är ju tusentals läkare och massor av andra personer som är inblandade i den här tjänsteproduktionen när man talar företagsspråk. Och hur sjutton ska man kunna leda en sån verksamhet om man inte styr upp det som görs så att man får någon slags kontroll över det? Och det jag tycker det vi talar om här är ju att den typen av kontroll gagnar de förhållandevis enkelt avgränsbara tillstånden där vi faktiskt kan träffa rätt så rätt med patienten. Men ju mer komplex bilden är, desto svårare har vi med den metodik vi använder oss av för närvarande. Desto svårare är det att träffa rätt. Då riskerar man det här med multidiagnoser och polyfarmaceutiska behandlingar. Och vad är konsekvenserna av det? Apropå hälso- och sjukvårdslagen, att de som har störst behov ska prioriteras. Det blir ju konsekvensen blir ju lite tvärtom, att de som har mer avgränsbara och mindre omfattande problem gynnas av det här sättet att bygga upp systemet med den här typen av diagnos och riktlinjebaserade och många gånger manualbaserade behandlingar. För man klarar inte av att göra det för de svåra.
Och då
är jag för hård nu här? Men det jag ser som en motsättning. Att man breddar psykiatrins område till att omfatta förhållandevis avgränsbara problem. Men vilket gör att man tar resurser från de som har komplexa, omfattande frågeställningar. Plus att man får en kunskapsutarmning.
Där säger du någonting väldigt klokt, tror jag faktiskt.
Jag fruktar
att det faktiskt är så. Ja. Alltså att de enkla problemen får kanske mer uppmärksamhet därför att vi tycker att de är lösbara. Men de verkligt svåra problemen, multisjukligheten.
Ja. Det är styrbart och kontrollerbart.
Saker som kompliceras med olika sociala konsekvenser och med beroendeproblematik och allting sånt där som kommer in i våra...
Det strider mot hälso- och sjukvårdslagen, säger jag, med låg, mild röst här. Det är tvärtom man ska göra.
Men annars, det är ju intressant också det där med att man kan få, alltså med senare versioner åtminstone av DSM-systemet, att man kan få diagnoser, en hel radda av dem. Och jag tror att det är ju ett problem som psykiatrin har hållit på och kämpat med sen vi överhuvudtaget började tänka klart, någorlunda klart, över vad vi gör med våra diagnoser. Och det sättet att lösa det fram till och med DSM-3 var ju att man hade någon sorts hierarki av diagnoser. Så att om man fyllde till exempel kriterier för en väldigt allvarlig psykiatrisk sjukdom som schizofreni eller så kunde man ju ha den här sjukan och fylla kriterier för den och få den diagnosen, men också vara djupt ledsen och fylla kriterier för en depression och också ha väldigt mycket ångest och fylla kriterier för ett ångestsyndrom och också börja försöka bota sin ångest med alkohol och utveckla ett beroende. Och då har vi redan, jag tror det var 5 diagnoser nu, som du kan få om du inte har ett hierarkiskt system. Så att du begränsar din diagnos till det som du tror är det primära. Utan du istället prickar av kriterier och säger att ja, men då har jag alla de här diagnoserna som DSM-4 gör och DSM-5 gör.
Alltså, där kör man ju rätt i diket. Det är det enda sättet att beskriva det på. Det betyder inte att man inte kan beskriva komplikationerna i bedömningstexten. Nej. Men man ska inte lyfta fram någon sån separata diagnoser, för då har man Michael First på halsen på en gång som säger att det här är bara ett sätt att kommunicera.
Ja. Jag tror att det låg mycket i som man gjorde i USA innan, före DSM-3, alltså man talar om secondary och primary tillstånd.
Det kommer tillbaka.
Det säger du.
Ja, det tänker jag faktiskt. Det tangerar vårt utmattningssyndromprojekt faktiskt.
Ja, men det är ju också väldigt medicinskt sätt att tänka, alltså att man har komplikationer till en sjukdom. Alltså om du får något tillstånd så får du en massa komplikationer och de kan fylla kriterier på andra tillstånd, men det är inte meningsfullt att sätta de diagnoserna. Där sa jag någonting, eller hur?
Ja, verkligen.
Diagnoser måste vara meningsfulla.
patienten ska ha nytta av den, står det faktiskt i DSNs bruksanvisning också. Och det är inte så illa att tänka på den saken.
Men det är också en fara i det för alla de som nu vill ha en NPS-diagnos för att få extra hjälp i skolan. Mm.
Men där är vi som bestämmer.
Där är ju diagnosen djupt meningsfull för den som får den, och därför vill vederbörande ha den, och därför vill vederbörande också bli av med den när den inte längre fyller någon funktion. Ja.
Mm. Och det är ju ett där problem. Kommer vi också in faktiskt på det du säger, att det är där ni bestämmer, därför att lekmannen kan ju tro att det är det som är meningsfullt.
Ja, många till gånger och med att doktorn kan tro det.
Till och med doktorn kan tro det ibland, fast det kanske inte är det. Och då tänker jag just, men utifrån att du säger så här, att diagnosen ska vara meningsfull eller behandlingen ska vara meningsfull, det är ju där läkekonsten kommer in.
Och det har du nog rätt i.
Alltså att kunna, för det är ju det som är meningsfullt, att kunna på något sätt hjälpa den enskilda människan vidare.
Ja. Och samtidigt kan du säga att det kräver ett stort mått av delikatess och klokhet och erfarenhet att ha en mening om vad som har en mening för en annan människa.
Exakt, och där kommer vi in på evidence-based medicine. Ja. Alltså, och det du sa också, att en läkare är bara läkare för en människa. Du sa det i början på vårt samtal, Marie.
Ja, det var Claude Bernard som sa det.
Ja, men precis. Nej. Men, och då tänker jag ändå så här, att det handlar ju också om den här, att ha den här evidensutvärderade behandlingssituationen, som då kanske inte alltid kommer kunna gå enligt riktlinjerna, därför att man förstår någonting annat i uttaget. Den kliniska experten, i det här fallet doktorn, träffar sin patient som har då en tydlig uppfattning om att det är en NPS-diagnos som jag behöver ha. Och har då tänkt sig att den här metoden som är evidensutvärderad ska ha, eller inte ha en annan evidensutvärderad. Här har vi en situation som kommer vara högst delikat för att kunna navigera sig ur. Och hur gör man då? För då har vi ju en kollega till er, en vän till mig, er också förvisso, som skickade med en fråga. Nu ska vi se. Där hon skriver så här: kan man försvara sig med att man följde riktlinjerna om det går illa?
Ja, men klar, försvara så kan man ju alltid göra, men kan man få rätt om man försvarar sig? Jag tror att man tänker sig ofta att om jag gör som det står i riktlinjerna så gör jag i alla fall inte fel.
Nej, och det kan ju bli fel. Utifrån vårt långa resonemang här så kan det gå fel.
Alltså kan ju inte... Jag tror inte några riktlinjer kan ens i juridikens ögon befria oss från vårt eget ansvar.
Nej.
Jag tror att juridiken ser sån ut, men jag kan inte tillräckligt med juridik för att säga om det är så. Men etiskt sett så är det ju ändå
Och jag
vårt
tror
ansvar.
Att inom...
Även om vi följer riktlinjerna och det går fel...
Mm. Eftersom vi jobbar under hälso- och sjukvårdslagen och i hälso- och sjukvårdslagen så står det att där måste vi hålla oss själva på individbasis afor om den aktuella forskningen som är utifrån det område vi praktiserar. Och då kanske riktlinjer, för det vet vi att det tar ju ganska lång tid att få fram riktlinjer, och där under den tiden så kommer det komma ny forskning. Och då kan det vara någonting nytt som har kommit som inte finns i de här riktlinjerna och som kan göra någonting för den här enskilda människan, och håller då den kliniska experten sig afor på det och frångår
Det är bara det att det är ju faktiskt inte möjligt. Och det är det som är bakgrunden till att vi har både SBU och Cochrane-samarbetet, är att det är inte möjligt för en enskild doktor att hålla sig ajour med hela litteraturen.
Alltså. Nej, men om man nu har fått veta någonting, man har varit med på en konferens någonstans och fått veta att just det här kan potentiellt hjälpa, och det är just det den här patienten har också läst på, att just för det här så skulle det mitt utgångsläge vara, så skulle man ju i praktiken, om det finns, för det var så som, för jag var då i kontakt med Socialstyrelsen också, så sa de att jag frågade bara en helt annan ram, jag kanske nämnde det förra gången, så sa jag så här att Om man vill ge hälsovägledande råd som sjuksköterska, ja, och så vill jag ge ett hälsovägledande råd som inom någon form av kost kanske. Mm. Och då gjorde de en liten utredning på Socialstyrelsen, så återkom de till mig i mejl och så sa de så här: ja, det får du om du har ett vetenskapliga artiklar. Alltså du har studier som då också är bra, mm, förstås. Då måste man ju kunna läsa vetenskapliga artiklar så man vet om de är bra eller inte. Som är bra och du inte kallar för dietist, mm, så kan du uppmärksamma patienten på det här att de kan göra. Då är ju det egenvård naturligtvis, men ändå att det kan ju ändå se ut så i en sån situation.
Ja. Två saker, alltså, det ena, tänk på Paolo Macchiarini.
Ja.
Mm. Uppenbarligen är det inte så jäkla lätt.
Nej,
alltså,
nej.
När många av vårt lands som skulle vara de bästa experterna går på vad han gör och han nu döms i domstol för misshandel. Alltså. Mm. Så det kan inte vara lätt. Det andra är en liten historia från, jag är ju så hemskt gammal. Jag var faktiskt med på den tiden när etiska kommittéer för forskning infördes. Och jag var ju intresserad av att veta vad det där innebar, att man hade en etisk kommitté och den hade godkänt ett projekt. Och jag satt i en sån där, jag vet med Clarence Blomqvist, och han var ju då stor företrädare för medicinsk forskningsetik och en mycket duktig person och intressant på många sätt. Men min fråga var, om ni nu godkänner någonting här och det sen går fel, delar ni ansvaret med mig för det som händer? Och det var självklart för dem, nej, det gör vi inte. Det är ditt ansvar. Och jag tror att det är likadant med oss i en behandlingssituation. Alltså vi må följa riktlinjer eller ha läst någonting i något väldigt intressant vetenskapligt arbete. Och så går det fel. Och det är vårt ansvar.
Alltså. Mm, just det. Så är det.
Det är vårt ansvar. Mm. Och ibland kan vi inte ta det. Men, jag menar, vi måste bära det.
Mm.
Men vi har inte förutsättningar. Mm. Och så är livet alltså.
Man får ändå utgå för att riktlinjer är ju inte någonting som har en juridiskt tvingande innebörd. Det är inte påbud, det är inte föreskrifter. Föreskrifter finns det lagtryck bakom. Mm. Men riktlinjer är rekommendationer som förhoppningsvis ska vara utformade på goda grunder. Och det har vi talat om mycket här. Och det är ju så som tanken är, väldigt tänkvärda tips kan man kanske kalla det.
Mm.
Men ingenting som vi faktiskt ska till varje pris följa. Men här krockar det lite med organisationen.
Ja.
Och du var inne på det förut. Att,
ja, det handlar ju om pengar.
Ja, riktlinjernas utformning styr ju hur organisationerna satsar.
Ja, visst.
På vilken typ av kompetens ska vi lägga in här.
Mm.
Så att det får ju betydligt mycket mer styrande effekt än vad som egentligen är tänkt. Och sen är ju argumentet det också, det är den bästa kunskapen för dagen. Och det är det vi vet, säger de som är väldigt vetenskapligt lagda. Vi vet ingenting om något annat, har jag hört kollegor säga. Inga namn nämnda.
Mm.
Det anser jag ju att man kan nog veta en hel del om annat också. Det finns ju olika sätt att se på saker och ting. Men vi kan inte kontrollera vår kunskap på samma sätt som vi kan om vi replierar på systematiska studier. Då kan vi kontrollera vår kunskap. Så att det här är såna motsättningar som vi inte har någon lösning på förstås.
Vi kommer osökt in på Aristoteles.
Ja, varsågod.
Mer än gärna. Vi måste ha någon filosof
det
med
oss. Min enkla tolkning, jag vet att det är mer komplicerat än så, men min enkla tolkning när jag undervisar om de här sakerna, det är att Aristoteles säger att det finns tre typer av kunskap.
Han säger i och för sig fem, men tre är de vanliga.
Jag säger, det är därför det kom den här varningen. Det är min enkla tolkning när jag undervisar.
Okej, jag tiger.
Jag vet att det är mer komplicerat. Men det jag har fattat av det är att de här tre enkla formerna, det är det som för det första kallas episteme, som är den kunskap som vi kan överföra mellan varandra i skriven form. Och det är i medicinska sammanhang, det är alla de vetenskapliga skrifterna. Och den som har ansvaret för det nu, det är alltså sådana organisationer som SBU som läser alltihopa och ska ge en mening om det.
Fastställd kunskap.
Ja, det är episteme, det gör SBU.
Mm.
Men sen finns det en annan kunskapsform, säger Aristoteles, och det är det där hur man tillverkar vissa saker, ja, hur man gör vissa saker. Han kallar det för tekne, samma ord som i teknik. Mm. Och det är sånt som vi kan se om vi tittar i metodböcker på avdelningar. Och det är också sånt som vi kan se i bruksanvisningar, i kokböcker, till exempel konsten att göra en rabarberpaj. Mm. Om rabarber, det är episteme. Om rabarberns egenskaper. Om hur man gör en rabarberpaj, det är tekne, kokboken. Mm. Och det är i medicinska sammanhang, det är det som är riktlinjerna. Va?
Mm. Just det.
Men sen säger Aristoteles, det finns en tredje form. Mm. Och den är väldigt intressant. Han kallar den för phronesis, och han menar att det är kunskapen om vad som är bäst att göra i en viss given situation. Och det är en kunskap som politiker måste ha. Det var där Aristoteles tyckte att det var intressant med phronesis. Det är att veta vem ska jag gå i krig med och när. Och när ska jag avstå från krig? Men för oss är det ju frågan om med den här specifika patienten som presenterar sig med det här specifika problemet. Vad är bäst att göra just nu? Och det är inte en kunskap som jag kan läsa mig till i någon bok. Och jag kan inte hitta den i tecknen. Jag kan inte hitta den i riktlinjerna. Och hur får jag den då? Jag får den av min egen erfarenhet, för jag har sett detta hända gång efter gång. Och jag kan kanske i någon mån få den genom att imitera mina kloka seniora personer. Va? Mm. Och för phronesis så finns det inte någon institution. Nej. Det är tomt. Va? Ja. Vi har inte någon institution som säger det här från etiska kunskapen inhämtar ni där och där och så. Och det ligger i sakens natur. Men det betyder ju inte att den inte är viktig.
Nej.
Och inte heller att det inte går att
utveckla.
Och
inte att de andra inte skulle vara viktiga.
Nej. Just det, exakt.
Hej Aristoteles.
Ja, verkligen. Och med det här så måste jag ändå, för allt det vi har pratat om är gediget och viktigt och vilar på tusentals år av kunskaper apropå Aristoteles. Men och fast 2017 så var det ju nya riktlinjer. Jag vill ta det som ett exempel. Det pågår ju hela tiden och grupper och det är en utvärdering och så vidare. Men då var det ju också nya riktlinjer för ångest- och depressionssyndrom som du Marie var med och kritiserade när de kom.
Jag protesterade mot dem, ja.
Mm. Apropå det här med att det faktiskt, alltså hur mycket, vad är det för någonting som riktlinjerna vilar på? Vi har ju haft ett långt samtal nu om det. Men där kritiserade du det. Protesterade. Berätta.
Ja, nej, men det var just för det här som jag antydde förut. Alltså, det var hur tolkar man evidens och vad kan man egentligen dra för slutsatser? Om man vill, jag försökte förklara det alltså, att det som var problemet med de riktlinjerna, det var att de framhävde en terapiform på bekostnad av andra terapiformer. Och jag tyckte inte att evidensen var korrekt tolkad. Därför att det fanns ingenting då, jag vet inte om det finns något nu, jag tror inte det, men det fanns inte då någonting i den vetenskapliga litteraturen som visade att den ena var bättre än den andra. Det man visste var att den ena terapiformen hade prövats fler gånger än den andra. Men det är inte detsamma som att den är bättre.
Just det här som vi faktiskt sa i början.
Och det som gjorde mig upprörd, det var det här som jag tyckte var fel tänkt. Och då blir jag, men det är ju hela, det jag har gjort hela livet är ju att försöka begripa vad forskning, hur forskning ska göras och vad evidens är och sånt där. Och jag tyckte att det var så fel tänkt helt enkelt. Sen fanns det andra som protesterade med de här riktlinjerna mera, ska ska jag säga, konkreta praktiska skäl. Alltså att man favoriserar en terapiform och en annan är väl etablerad, så är det liksom, man sänker en hel yrkeskår och förstör väldigt mycket av någonting som har byggts upp som kan vara bra på det sättet. Därför det handlar om ekonomi och sånt. Men det var inte min invändning, utan min invändning var att jag tyckte att de feltolkade evidens. Evidensbegreppet. Och det, alltså, det gjorde mig upprört.
Och jag läste upp den på vårt seminarium, din remiss där, för att det fanns ju psykoterapicentrum, och den som lyssnar på det här också kan ju följa det här, för det blev ju en process utav det. Det blev ju liksom juridisk och åtagande i slutändan i JO-anmälning gentemot det här. Och en annan protest var ju också att det fanns jäv med i det här, att den grupp som satt och jobbade med det här hade egna företag utav KBT.
Det är ju så jätte svårt, för att om man vill, det tycker jag, det förstår jag att det måste vara svårt för Socialstyrelsen, om man vill välja en grupp experter som ska komma till konklusion om någonting, det är klart att man väljer de som är engagerade i någonting. Det är rimligt, va? De som är kunniga och engagerade.
Ja. Det här var väl att det var mer åt alltså, terapeuter som, och såklart som hade den, jobbade också med den här formen.
Det är vår bedrövliga tendens i psykiatrin, att, som vi talade om i vår förra samtal, att vi alltid intar två olika synpunkter med en grupp i ena och en grupp i andra, så bekrigar vi varandra. Så det,
hela
det är bedrövligt. Alltså hela vår specialitet borde kräva att man kan se saker ifrån samma saker från olika håll.
Är det någon profession som ska kunna det, så är det väl psykiatri och dess olika yrkesutövare.
Hur ska vi annars kunna förstå våra patienter om vi inte kan gå utanför oss själva och våra egna synpunkter?
Exakt. Annars så jobbar vi under cognitive bias.
Ja, det kallas.
Och det vill vi inte. Vår tid börjar dra mot sitt slut. Detta är otroligt intressanta samtal. Är det någonting vi inte har lyft som vi vill lyfta innan vi avslutar?
Det finns säkert väldigt mycket som vi inte har berört. Väldigt många av våra käpphästar som vi inte har motionerat. Någonting du kommer på, Jörgen?
Nej, jag är ju som vanligt lite brydd av att man kan å ena sidan prata om hur det vore önskvärt. Och det finns en massa goda argument för vad som vore önskvärt. Och sen tittar man på hur verkligheten ser ut. Och då kan man ställa sig frågan, är det överhuvudtaget realistiskt på något rimligt sätt? Och där har jag inget snabbt svar. Man kan nog säga att det inte är riktigt realistiskt så som det hela är organiserat nu. Att tänka sig att alla de invändningar vi har mot tillämpningen av riktlinjer och sånt skulle gå och hantera. För det blir en helt annan verksamhet om man drar på sig andra problem som inte är så lätt att hantera, när vi har det här med jämlik vård som en parallell. Eller en paroll, menar jag. Den parollen styr ju det mesta. Man kan inte säga att går du dit så får du lite taskig behandling, men där får du en väldigt bra behandling. Det är inte jämlik vård.
Nej.
Så man måste ha någonting att hålla fram som styrker den här propagandafrasen att vi erbjuder jämlik vård. Och det är naturligtvis inte sant att man gör det, för det beror på vad man lägger in i det, men det är inte det som folk uppfattar. Folk uppfattar det som att det borde vara samma kvalitet, och det är ju orealistiskt. Så att där hamnar man ju lite grann i att man kan sitta och bli väldigt idealistisk. Samtidigt som realismen säger någonting annat. Och då undrar jag, hur ska jag uppfatta, vad är det i sjukvården, om de verkligen ska vara ärliga och säga, vad är det vi levererar? Det här är ju, det blir hemska tankar då. Nu levererar man någon slags det är ganska basala insatser där antalet psykoterapisamtal är de allra flesta fall hårt begränsat.
Ja.
Och det kanske är rimligt, för det finns ju dock några verksamheter där man har betydligt längre psykoterapikontakter.
Och det finns så, faktiskt till och med evidens för att det är bra, från Tyskland.
Ja, så att i den bemärkelsen kanske man inte ska vara fullt så kritisk mot hur vården levererar. För man tittar gärna på hur de levererar frontline. Och frontline, Det är ju precis som i krigssjukvård. Det är ju att man försöker göra någonting på kort tid som i bästa fall resulterar i någonting gott. Och det kanske gör det i ett antal fall. Men sen så förväntar man sig kanske också att de som det inte funkar för, de får man tillbaka. Det lägger ju lite initiativet hos patienten. Där kanske uppföljning är någonting vi skulle vara bättre på, tänker jag.
Ja, verkligen. Och också kanske att det skulle ändå vara mer fokus på de som har de största problemen. Jag tänker på de kroniska psykoterna.
Ja. Det finns mycket att göra där.
Ja, där finns, tror jag, väldigt mycket att göra. Och på i och för sig de beroendesjuka också. Ja. De är multiproblem.
Verkligen. Och där är det ju så i Sverige att vi ser en allt ökande privatisering också. Både somatiskt som psykoterapeutiskt i alla fall. Att det finns väldigt mycket, apropå den patientens egna initiativ, att privata psykoterapimottagningar som våran till exempel, det är ju ett högt tryck. På det, att människor söker sig utanför. Och det är kanske också en viss kritik mot de rådande riktlinjerna. För att kommer man inom den etablerade hälso- och sjukvården så får man XYZ. Och så vill man inte ha det därför att man har sökt sig till någonting annat, hört om någonting annat. Och då får man söka sig ut till den privata sektorn helt enkelt. Jag har själv på min hemsida så står det så här, det finns en verklighet utanför den etablerade vården. Och den inom integrativ medicin så ser vi det i allt ökande omfattning. Med fram- och baksidor naturligtvis. Fram- och baksidor. Och framför allt så är det här som du nämnde alldeles nyss, Marie. Att de hårdast drabbade, de har ju inte heller ekonomi för att söka privatvård.
Nej, naturligtvis inte. Och kanske inte incitament. Om de har föräldrar kanske.
Ja.
Precis. Men tänk en människa med en kronisk psykos som verkligen behöver stöd och hjälp. Och medicinsk hjälp och fin bil med medicinering och allting sånt där. Det har ju väldigt tveksamt incitament till att. Men jag tycker det är kanske mer basala saker än ens att vi följer riktlinjerna. Vi kan ju börja med att försöka åstadkomma kontinuitet på doktorsfronten.
Exakt. Också psykoterapeutfronten, även om en kollega till er sa här som vi pratade om vid lunchen att det har kommit en studie från Röda Korset som har visat att man byter behandlare för varje. Man gör en manual och så byter man behandlare och man kunde inte se någon skillnad. Så tänker jag ändå att relationen har betydelse. Det kan i alla fall jag skriva under på att relationen har också.
Så tycker våra patienter det. Och det gäller ju inte bara psykiatri, det gäller ju all medicin. Det var en bedrövlig program på radion för någon tid sedan om någon stackars kille med prostatacancer som hade en svår cancerbehandling och hade träffat 7 eller 8 olika behandlingar på lika många veckor. Och det kan alla förstå att det är förfärligt. Men när det gäller då en kronisk psykotisk eller beroendesjuk eller multiproblematisk patient så tycker man att det är väl okej då. Att de får träffa olika behandlare varje gång. Och
vilket
det är
det
inte.
Det är inte det.
I synnerhet inte de som har komplexa problem.
Och där måste jag säga att jag bryr mig inte om det finns eller inte finns evidens för att kontinuitet är bra.
Nej. Så skulle vi göra någon form av sammanfattning om läkekonst i relation, inte i motsatsförhållande, för det har vi ju fastslagit tycker jag, att riktlinjer är ett stöd. Läkekonst är någonting som den enskilde utövar tillsammans med sin patient. Kan man nästan säga att läkekonst är evidence-based medicine? Kan man säga det?
Ja, det är i alla fall en frånetisk verksamhet. Jag bygger på ett stort mått av frånesis.
Man kan väl säga att det har bäring på hur man ser på kontakten med patienten. Och då har man ju den här grundproblematiken att man kanske inte har någon kontinuerlig kontakt. Man kanske inte har tid för den lite tätare återbesöken som kan behövas i början. Men det är väl ändå så att, ja, jag tål ju att tänka på, jag blir alltid lite fundersam när man kommer in på de här sakerna. För det är, ja, jag släpper den bollen faktiskt.
Det är den svårighet vi har alltså, när vi försöker tänka på ur många perspektiv så ser man hur svårt saker igen, hur svåra saker kan vara. Jag måste säga att jag avundas inte Socialstyrelsen som ska bestämma om sådana här saker, och jag avundas inte heller regionerna som ska köpa in bästa behandlingen och försöka hitta pengar för att åstadkomma det som vi alla tycker är gott, alltså med kloka och erfarna doktorer som har kontinuitet med sina patienter. Det är ju ingen som motsätter sig.
Men kanske det... en formulering kan vara bra ändå, och det är ju hur man ser på behandlingskontakten och så att säga maktfördelning och allt vad det är. Det ligger väldigt mycket fokus på att vården, det är vi som vet, det är vi som kan och som ska förmedla de kunskaperna till patientens nytta och gagn. Men man kanske borde se behandlingskontakten mer, en del använder ordet förhandling, och det tror jag väcker lite anstöts. Men att det är ett dialogbaserat resonemang där man jobbar sig fram utifrån ett frenetiskt tänk till vad som faktiskt är inom räckhåll för patienten här och nu, just nu. Det är det som är tajmingen i det hela. Man kan inte, bara för att en patient förstår någonting, kan inte, så är man inte säker att patienten är redo för det steget. Kommer så här med stadier i en förändringsprocess in. Så att det är någonting med att man behöver ha en dialog där patienten får i personcentrerande mening ett betydande, inte bara inflytande utan också ett ansvar som en part i det hela. Man talar ju gärna om personcentrering som att patienten ska ha inflytande. Jag tycker det är otillräckligt. Patienten ska vara en aktiv part efter förmåga.
Ja, precis. Patienten är den som begär behandling så att säga. Och vi är konsulterna.
Ja, det är en bättre sätt att
säga att det här borde man göra i det här sammanhanget.
Och det jag skulle vilja lägga till då till just läkekonsten är ju Peter Hallström som har skrivit denna underbara låt Håll mitt hjärta med texten som faktiskt säkert oavsett om man söker för somatisk problematik eller psykiatrisk problematik men framförallt psykiatrisk problematik och framförallt de här människorna som har svårt att verbalisera och uttrycka sig kommer med det här att håll mitt hjärta, håll min själ. Och där i måste vi också ta emot den andra.
Hållandet,
och det skulle jag säga är läkekonst. Och där i behöver vi också riktlinjerna som kan tala om att just nu säger evidensläget det här.
Och också lära oss att bara blotta seendet, att vi ser och hör den andra. Vi behöver inte alltid göra någonting. Det är jättesvårt tycker jag att lära sig att sitta på händerna så att säga när man pratar med en patient. Att inte säga någonting i oträngt mål. Eller att inte tvinga på det man tycker utan vakta sin tunga.
Man vet vanligtvis för lite om patientens hela situation om man bara går på den första presentationen. Det är ju en startpunkt. Och sen behöver man ju se, vad finns det bakom?
Och tänka på att vår Herre, som man kanske inte tror på, men det är bra saying i alla fall, vår Herre har givit oss två öron och en mun.
Just det. Precis.
Ja, det var bra.
Verkligen. Professor Marie Åsberg och doktor Jörgen Hallonsson. Stort varmt tack för det här samtalet idag. Och nu har det hunnit blivit mörkt utanför.
Och snön har slutat falla.
Och snön har slutat falla. Och vi sätter ett avslut för det här samtalet med förhoppning om kanske fler framöver. Tack.
Tack.
Tack. Tack. Tack själv.
Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening och för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svensk som internationell och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.